Det här är en podcast från Cykelcentrum, VTI, där vi samtalar med cykelforskare. Vilka åtgärder ser forskarna behövs för att vi ska få en ökad och säkrare cykling i Sverige? Vi hoppas kunna inspirera dig som lyssnar. Kanske är du en del av lösningen. Jag som pratar med forskarna heter Sofie Helgesson, är samhällsplanerare och koordinator på Cykelcentrum. Välkommen! I det här avsnittet av VTI-podden Cykelcentrum kommer vi prata om cyklistens rätt till staden. Om hur många av de orättvisor man kan uppleva som aktiv trafikant där ute i blandtrafiken faktiskt har många historiskt viktiga kopplingar och går att teoretisera och analysera kring. Jag pratar idag med Till Koglin, kulturgeografen som undervisar för ingenjörsstudenter vid Lunds tekniska högskola, men som snart också kommer vara verksam på Geocentrum i Lund. Till har i sin forskning fokuserat mycket på rättvise- och maktaspekter. Cyklisten i ett trafiksystem fyllt av normer och hierarkier. Och som forskare tar han i sin blick på samhällsfenomen med sig ingångar från kritisk teori och rätten till staden. Varmt välkommen till VTI-podden Cykelcentrum.
Ja, tack så mycket.
Fick jag med det väsentliga, tycker du?
Ja, det tycker jag, absolut.
Härligt. Vad har du framför dig nu i den här perioden?
Massvis med papper, individuella studieplaner för våra doktorander. Sen har jag i min väska just nu massa dokument från Lunds kommun, för jag sitter också i Lunds kommuns klimatpolitiska rådet.
Men gud, det låter som superviktigt arbete.
Ja, men det är det också. Lund är nog en av de få kommuner som har det här, ett klimatpolitiskt råd som består av olika forskare.
Om det är okej med dig så lär vi ju gärna känna något mer om dig. Jag tänker, förutom geograf, vad tar du som forskare med dig för erfarenheter in i dina frågeställningar? En cyklist kan hända, förälder, lundabo som har emigrerat, eller vem är Till egentligen?
Ja, precis. Nej, men dels är jag inte född i Sverige. Jag kommer från Tyskland, från Gunnen. Så jag kommer från en liten by utanför Lübeck, så kommer från norra Tyskland. Så jag kom till Sverige 2002, mest för att läsa. Men jag hade då min dåvarande flickvän som nu är min fru med mig. Och hon är svensk, så det är därför vi kom till Sverige. Men jag är pappa, tvåbarnspappa, ska få tredje barnet nu.
Grattis!
Tack! Ja, annars, vad gör jag annars? Jag läsa mycket. Jag gillar film. Det kommer in liksom i min forskning. Jag refererar gärna i föreläsningar också till olika filmer. Alltså hjälten i filmen är ju sällan någon som cyklar. Utan det är ofta, alltså antingen ingenting, så spelar transport ingen roll i filmen. Men om det gör det så är det bil. Och om det är cykel så är det en väldigt konstig person.
Men mycket klockrent exempel på hur du liksom kan ta med saker från livet in i forskningen. Och jag växlar över till den av Sveriges regering antagna nationella strategin. Mm. Som ju säger att vi tillsammans ska verka för att cyklingen ska öka och den ska bli säkrare. Så ur ditt perspektiv, vilka är det som främst faktiskt behöver kavla upp ärmarna för att uppnå det här?
Alltså jag tycker absolut man måste komma med nationella mål. Alltså cykelstrategin i all ära, men det är ett hastverk på typ, vad är det, 18-20 sidor. För en nationell cykelstrategi är det ju alldeles för liten. Det finns inga riktiga utsatta mål. Det finns ingen strategi i hur man uppnår målen eller hur man vill uppnå målen. Det finns inga pengar allokerade nationellt till det här. Så det finns många problem. Det är bra att vi har någon strategi som visar att vi vill. Men strategin i sig tycker jag är inte bra. Alltså i den nationella cykelplanen för Tyskland till exempel. Och Tyskland är verkligen Europas billand nummer ett. De har i den nationella cykelstrategin och cykelplanen pengar. Där står det liksom, kommunerna kan söka pengar och vi har en bund, jag tror det är om det är 10 miljoner euro eller något sånt, som de satsar på årligen på cykel. Tyskland är ju också till exempel nu har instiftat 7 cykelprofessurer på olika universitet i Tyskland. Det är 7 professorer som bara jobbar med cykelfrågor. Och har hand om cykelutbildningar, alltså cykelbachelorprogram, cykelmasterprogram. Så. Och det är i billandet Tyskland. Och jag förstår inte riktigt hur man inte kan göra mer i ett litet land som Sverige.
Så om man är tjänsteperson under en politisk nämnd eller utskott i riksdagen och sådär. Hur skulle man kunna jobba då för att påverka de folkvalda liksom att cykeln lyfts i de här budgetprioriteringarna? Alltså ska man ta ut dem lite mer på cykeltur?
Ja, alltså dels tror jag det. Alltså dels tror jag att det handlar väldigt mycket också om erfarenhet. Jag tror de flesta, alltså riksdagen ligger i Stockholm. Stockholm är huvudstaden. Det är jättedåligt att cykla i Stockholm. Så jag tycker liksom man ska ta med politikerna på någon studieresa kanske. Cykelturer. Men framför allt tänker jag, jag förstår politikerna. De är pressade. De har jättemycket på sitt bord. Och de flesta är ju inte experter på det här området. Alltså, jag tror liksom nuvarande infrastrukturministern har ju inte läst vårt civilingenjörsprogram Väg och vatten på LTH. Då hade han kanske haft ett annat. Så. Men, och det har ju de flesta inte. Så de vet lite. Och det de kan tillgodogöra sig själv är liksom korta besked, siffror. Så. Varför ska vi satsa på det här? Och det finns liksom argument. Alltså mycket handlar om pengar där också. Alltså man sparar ju pengar på det här. Folk är friskare, blir mindre sjuk. Dels alltså mindre sjuk i förkylningar och årliga sjukskrivningar eller frånvaro. Men också i längden. Alltså det är ju mycket mer hälsosamt. Alltså man får färre hjärt-kärlsjukdomar och så vidare. Så det, man förebygger diabetes. Alltså det finns massa med
saker. Vi ska ha en kår som ger en crash course, ja, i samhällsekonomiska nyttorna.
Ja, och jag gillar egentligen inte det. Men jag tror tyvärr att det är det enda som hjälper. Alltså för att politikerna har som sagt väldigt lite tid. Och de hinner inte med läsa min avhandling eller min bok som jag har skrivit. Alltså om de inte gör det på sin fritid. Sen tänker jag också, det finns ju någonting som heter mobility management. Som många kommuner håller på med. Alltså att man gör så tester, alltså testresenär med kollektivtrafik. Du får en månad gratis kollektivtrafikkort och lovar att du använder kollektivtrafik i pendling till jobbet till exempel och sådana saker. Men jag tror faktiskt, det är det en sak vi jobbar med, medborgaren. Men då lägger vi ju all ansvar hela tiden på medborgaren. Och jag gillar inte det. Det gäller också klimatdebatten. Att det är du som gör fel. Det är du som kör bil. Det är du som flyger. Det är du som äter kött som inte är okej, som förstör. Jag tror att vi måste inrikta mobility management-åtgärder mot politikerna. Att man har olika sådana kampanjer, tester med politiker. För det är de som tar besluten. Det är de som beslutar som säger till. Liksom, ja, men vi vill bygga en motorväg.
Nu är vi inne på något superintressant. Min tid som samhällsplanerare kunde man skicka hela sin nämnd eller sitt politiska utskott på onlinekurser hos Boverket. Mm. Där de fick just den här grunden i till exempel översiktsplanering. Du som är ny i, de här, i den här nämnden, den här mandatperioden och så. Och allt du har varit inne på nu på sistone handlar ju egentligen om en slags höjande av en kunskap.
Verkligen.
En baskunskap. Ja. Och då har man ju ändå nytta av era rön när man sätter sig och vill bygga det här innehållet. Ja. Liksom, vad ni kommer fram till.
Ja.
Men var i samhället passar din typ av frågeställning bäst in, skulle du säga? Är det i det här spänningsfältet som vi har diskuterat nu?
Ja, jag tror det. Men jag tror faktiskt att vi måste jobba mycket mer med, alltså till exempel utbildning. Att vi erbjuder kurser. Och inte bara till politikerna, också till tjänstemän. Alltså jag blev förvånad. Alltså en sak som har präglat svensk trafikplanering mer än någonting annat, det var skraftreglering på 60-talet. Tanken var inte med det här att det blir en form av bilprioritering, men det blev det. Så det var bil.
Och grunden är hela tiden att hålla trafikslagen åtskilda, att precis, separera
att,
dem.
Att separera trafikslagen, att se till att flödet funkar för biltrafiken. Det är en modernistisk tankesätt kring trafiken helt enkelt. Och där finns liksom ett problem att det finns en planeringskultur bland planerarna som är ofta, vi gör som vi alltid har gjort. Och då blir det ju inte bättre. Och jag var så förvånad att jag var för många år sedan på en workshop i Göteborg. Och då var det en ung trafikplanerare som läste trafikplanering och var klar och jobbade som trafikplanerare. Så ja, men då kan du ju väl allt om skaft. Och han undrade, vad är skaft? Och skaft står för Stadsbyggnad Chalmers avdelning för trafiksäkerhet. Så det kom från Chalmers, skaftreglering. Utvecklades på Chalmers som en trafiksäkerhetsstrategi. Och unga trafikplanerare utbildade på Chalmers visste inte vad skaft är för någonting. Då är det problematiskt. Och då tänker jag, då måste man komma in och erbjuda någonting som är kurser för yrkesverksamma inom området. Som vi hade ett tag på LTH, men det är svårt att organisera. Det kostar mycket pengar och ingen har tid att driva frågan egentligen. Det är också samma sak som att man säger alltid, gångcykeltrafik. Det finns ingen gångcykeltrafik. Punkt. Det är två olika transportslag. Alltså det finns cyklister och det finns fotgängare. Men det finns inte gångcykeltrafik. Vilket också gör att den guidelinen planerarna har i Sverige kommer från en bok som heter GCM-handboken. Och jag minns när den första GCM-handboken kom ut så var jag också på en workshop där den presenterades av en person som var med och tog fram den här. Och sen sa han liksom, ja men här har vi cirkulationsplatser och där vet vi ju hur vi ska göra det för cyklister och fotgängare och så. Så nej, det vet vi inte alls. Va? Vet vi inte det? Nej. Det vet vi inte vad som är bra eller dåligt. Vi har jättemycket forskningsprojekt kring det här. Det är inte slutforskat kring det här. Så det finns liksom många problem, alltså kunskapsluckor, och folk ibland tror att vi har all kunskap, vi behöver inte mer. Men det är inte sant. Så jag tror det handlar mycket om kunskapsuppbyggnad egentligen.
Det är jättebra tycker jag att uppehålla sig en liten stund till vid hur vi planerar för cyklister i Sverige. Det är ju en ganska heterogen grupp, bred skara människor med olika funktionsvariationer och förutsättningar och preferenser och åldrar. Vad ser du om det går liksom att identifiera de största bristerna?
Alltså de största bristerna tänker jag är dels att man tänker att man behöver en cykelinfrastruktur. Det är problematiskt i sig, för det behöver vi egentligen inte. Om vi bara får bort lite biltrafik, får biltrafiken gå långsammare eller köra långsammare, så behöver vi ingen cykelinfrastruktur. Blir du påkörd av en bil som kör 50, då är sannolikhet väldigt, väldigt stor att du dör, oavsett om du har hjälm på eller inte. Och nu har man ju sänkt i många städer, jag vet inte om det är i alla, men i många städer har man sänkt hastighet till 40. Det är ju jättebra, men jag tycker man borde tänka till minst 30, i alla fall i innerstan, om inte kanske till 20. För då har man ju liksom två fördelar. Dels att man gör det säkrare för cyklister. För om det skulle hända någon olycka så är det inte så farligt. Och sen försämrar man ju framkomligheten för bilen också samtidigt. Så folk tänker liksom så, ah, jag får inte bara köra så långsamt här. Så det är lite jobbigt. Så jag byter färdmedel.
Ja.
Så jag cyklar istället. Till exempel. Så det är liksom olika fördelar med det här. Men man behöver en cykelinfrastruktur, tänker jag, framför allt för någon form av regionalcyklandet. Cyklandet som inte är stadskärncyklandet utan lite mer utanför stadskärnan. För att komma in. Och där måste man jobba jättemycket med, tänker jag. Att det är en sammanhängande infrastruktur. En infrastruktur som går lätt att följa för cyklister, som är säkert och som är bra. Bra drift och underhåll till exempel och så. Det är jätteviktigt. Men utmaningen där är ju att vi har så olika cyklister idag. Vi har racercyklisten som lätt kan komma upp i 70 km i timmen. Vi har tantcyklisten som cyklar med sin tantcykel, som jag. Jag har bara en vanlig tantcykel som cyklar i ganska vanliga hastigheter, typ mellan 15 och 20 km i timmen. Sen har vi lådcyklar eller lastcyklar. Eldrivna lastcyklar som nästan är lite grann som lastbilar, inte helt så. Men de är dels snabba och tunga. Så där måste vi också se till att vi skapar någon form av bra infrastruktur till dem och till de olika behov. Sen har man människor som cyklar med sina barn, men barnen kan ju inte cykla själv så bra, så man måste anpassa infrastrukturen till dem. Parkeringen, det är också en jättestor fråga. Hur parkerar vi våra cyklar? Hur skapar vi en bra parkeringsplats? Problemet med det här blir ju att jag inte vill att man bygger in sig i något liknande system som vi har gjort med bilen. Att vi skapar barriärer. För jag menar, har du en form av cykelmotorväg med 40 000 lastcyklar varje dag, så är det en ganska stor barriär. Då kan man ju likna den. Alltså det är inte så mycket bullrigt kanske, men det är en barriär trots allt. Det är svårt att ta sig
men
över.
Men absolut, för gångtrafikanterna till exempel.
Precis.
Eller någon med funktionshinder.
Det är en utmaning. Jag har inte alla lösningar, men man måste tänka till. Man måste se liksom att man kanske tänker lite annorlunda. Kanske ha olika typer av infrastruktur för de olika behoven man har som cyklist. Och säga, okej, men här funkar det med den här motorvägen för cyklister. Det skapar ingen barriär. Och sen måste man skylta. Att man har liksom så här, men har du den här cykeln, vill cykla snabbt, vill komma fram från A till B, punkt, ta den här vägen. Det är enklast.
Men jag tänker att det kanske ändå finns några lyssnare som är tveksamma till den här idén att vi nödvändigtvis behöver bli så många fler som väljer cykeln som främsta färdmedel. Alltså att man är av den uppfattningen att bilismen kan ju fortsätta öka, fast framdriven då med hjälp av förnybara källor. Och då låter det som att med ditt senaste resonemang att då får man ändå kanske vänja sig vid att när man väl sitter i sitt fordon som är ganska skyddat, så kan det bli en anpassning med lägre hastigheter.
Ja.
Där man får vänja sig vid att man liksom samspelar med de här andra trafikslagen mycket oftare.
Alltså först vill jag säga, vi kan inte fortsätta med bilismen på det här sättet. Oavsett drivmedel. Oavsett vad de går på. Är det el? Är det vätgas? Eller vad man nu tänker på. Är det bensin? Är det diesel? Spelar ingen roll. Vi kan inte fortsätta på det här. För vi kommer aldrig lösa platsproblematiken med bilen. Berlin till exempel. Berlin är ofta liksom, Berlin är coolt och hippt och sånt där. Det är 45% av alla ytor ägs enbart av bilen. Det är bilytor. Det är parkeringar, det är gator och så. Och ändå cyklar berlinaren 20% av sina resor sker med cykel. Sen har man gång, så har man kollektivtrafik. Så väldigt lite bilresor jämfört med alla andra. Men ändå är jättemycket plats allokerat till bil. Och jag tänker liksom, är det här rättvist? Ska vi ha det så? Vi kommer aldrig lösa det här.
Men något som ni har undersökt, tänker jag på, om vi avslutar lite med att titta på några studier som du har varit med och gjort. Det är ju det här med att de har velat övergå till elcykling före och efter pandemin. Om du skulle vilja förklara lite mer för oss vad som kom fram i den.
Alltså man kan säga så, elcykeln i sig är ett transportmedel som verkligen kan ersätta bilresor. Elcykeln har jättestor potential. Framförallt också på sträckor mellan lite så här mindre byar och en stad eller så. Om det finns en infrastruktur förutsatt och såklart. Men där kan man verkligen ersätta bilar. Och det är lite det som vi har undersökt där. Och det funkar jättebra. Lunds kommun har ju haft en kampanj, och det är länge sedan de har haft den. Att de lånade ut elcyklar till folk som bor i byarna runt omkring Lund. Och sa, men du kan låna den här elcykeln och testa cykelpendla med den här elcykeln till jobbet i Lund under en månad. Så får du se vad som händer. Och det är flera som har sagt, det här var ju supersmidigt. Jag köper en elcykel.
Så tack vare att det gick att prova på, så minskade man det motstånd eller tröghet som kan finnas innan man satsar på nya större inköp.
Ja, precis. Och det handlar ju ofta om det, att man inte vet. Alltså varför åker man inte kollektivt? För man tror att det är jättekrångligt, allting är alltid försenat och hela tiden är det jättejobbigt och så. Så är det ju ofta inte.
Kom ni fram till några hinder eller utmaningar sådär för elcyklingen?
Ja, alltså, dels är ju elcykeln är ju lite känsligare för vinterväder när den väl står på plats. För den har ju batteri, och så ska man ju kanske ta med sig batteriet in till kontoret eller där man jobbar, så måste man ha plats där. Eller så har man kanske skapat någon cykelparkering med tak. Så det är väl en utmaning att man skapar kanske bättre och säkrare parkeringar kring arbetsplatser till exempel.
Skulle du vilja berätta lite mer om vad din och Jens Alms forskning kom fram till när det gäller hur det kan vara att arbeta med och planera för strategisk cykelinfrastruktur? Jag tänker då på en intervjustudie ni publicerade 2020. Mm,
absolut, det kan jag jättegärna berätta mer om. Det som vi egentligen vill veta är vad är det som hindrar planeraren att skapa en bra strategisk cykelinfrastruktur. Och det som vi kom fram till där var ju att många sa det är problem att det inte finns en politisk vilja bland kommunerna. Att de inte satsar på det här. Det är en sak. Men också att bilkulturen är så utpräglad att det är jättesvårt att göra någonting mot den. För ofta är det så, alltså i trafikplanering måste man säga, man måste prioritera. Jag tror inte att det direkt handlar om kunskap, för det är jag i alla mina år som forskare som har intervjuat massor med planerare och pratat med himla många olika planerare. I stora lag är planerarkåren i Sverige mycket välutbildad, mycket smart, och de vet vad som måste göras egentligen. Men så får de inte igenom det, för de har kanske någon chef som strider emot, någon politiker som inte vill. Och det kom fram i den här studien också att just bilkulturen är så stark.
Avslutningsvis så undrar jag till om du har något tips kanske om var den nyfikna kan läsa mer. Om det är något särskilt som du vill dela med dig av till lyssnarna.
Ja, alltså dels finns det en antologi. Den är gratis, den finns nog på K2s hemsida. K2 är Nationella kollektivtrafikcentrum som sitter i Lund, som är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet och VTI. Och där har man gjort en antologi som heter Omstart för kollektivtrafiken, idéer för en hållbar framtid. Där det finns olika kapitel, bland annat ett kapitel då av mig och Hanna Holm, där vi har skrivit aktiva och hälsosamma transporter. Och det är lättillgänglig. Det är populärvetenskaplig publikation så att säga. Och sen också tänker jag på någonting som också Kollektivtrafikcentrum har, kollektivtrafik på 5 minuter. Och det har jag tillsammans med Jens Alm skrivit. Kollektivtrafik på 5 minuter, så kan vi planera bättre för cykel. Också en sån sak som man kan ladda ner bara från hemsidan. Och sen tänker jag också på själva rapporten som Jens Alm och jag har skrivit, planering för strategisk cykelinfrastruktur, resultat från en intervjustudie som vi redan pratade om.
Just det, där kan säkert många av lyssnarna känna igen sig.
Precis. Och sen finns en annan rapport som bland annat jag och Jens tillsammans med flera studenter har skrivit, som heter Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik, där vi gjorde en litteraturöversikt över detta. Och sen finns en annan ytterligare ett working paper från K2 som heter Cykelns plats i den kommunala planering, en fråga om status och hierarki. Som jag har skrivit tillsammans med Kristina Scholten på Malmö universitet och 2 studenter också. Och om man har jättestort intresse så kan man köpa boken The Politics of Cycling Infrastructure, Spaces and Inequality. Som jag har skrivit eller var redaktör för tillsammans med professor Peter Cox från Storbritannien. Där har vi också massa olika kapitel från flera olika länder, bland annat också från Nederländerna, som skriver om cykelinfrastruktur på ett eller annat olika sätt, som är väldigt intressant om man vill fördjupa sig mer och inte rätt för att läsa på engelska.
Men det där låter jättehärligt. Då har vi en handfull med grejer som man kan använda sig av i sin kompetensutveckling i veckan. Men då passar jag också på att tipsa om att med tanke på den rapport du nämnde om kombinerad mobilitet så har Cykelcentrum ett webbinarium. Så det kan man också se på vår hemsida. Som är release eller en slags tillgängliggörande av just den rapporten där Jens Alm var inledningstalare.
Ja, precis.
Men vad bra. Då har vi lite att läsa här. Tack för dina tips och vi önskar dig stort lycka till nu både på LTH och på Geocentrum.
Ja, tack så mycket.
Och givetvis i alla kommande forskningsprojekt. Tack så jättemycket för vi fick ta del av dina tankar och forskningsresultat.
Ja, tack själv att jag fick vara med här. Det var jättekul.
Och då vänder jag mig till dig som lyssnar nu. Vad kommer du göra som resultat av att du har tagit del av det här avsnittet? Vi hoppas att du har fått med dig några tankar och idéer. På vår hemsida cykelcentrum.vti.se finns godsaker för dig som vill förkovra dig i cykelforskningens värld. Som våra forskarpresentationer till exempel. Därtill finns med. Och du är väl redan prenumerant på vårt nyhetsbrev. Gilla och dela gärna inslaget. Om du tycker att det gav dig något så får även andra ta del av innehållet. Tack för att du lyssnat.